Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det är så exakt likadant.
Det är jävla stark.
Ja, men stark. Knäppa med fingret, fast tyst.
Och lite med axlarna.
Vad blir det för mod?
Halli, hallå, vad står på? Välkomna till Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtigvagrell.
Ja visst, ja visst.
Den här gingen gick igång, började vi båda tantdansa på precis samma sätt, sittdansa.
Ja. Alltså nästan bud på att det ska vara kvar i vignetten. Ja. Det var så himla kul att vi bor alltså, exakt samma sekund, bara axlarna upp och ner. Ja. Och så lite pistol fingers. Ja.
Bidum, bang, bang.
Ja, så jävla. Mys, mys, mys. Ja. Hur mår du då?
Nej men panikångest annars bara ska. Vet du, jag sov i natt.
Gjorde
jag sov.
Det?
Ja. Första gången på länge. Det var skönt.
Mm.
Alltså jag vaknade ju liksom för tidigt, men då somnade jag ändå om snabbt.
Mm.
Men det är för att jag har fått mina nya lurar. Jag har ju haft ett par lurar, va? Hörlurar.
Dina gamla Bose.
Mm-hmm.
Och jag blev så orolig när vi var i New York eller
ser det?
Ser det, ja. Eller någon gång när vi var iväg på något och så var jag så, där är en svart fläck vid Johannas öra och jag trodde det var ett födelsemärke som hade blivit liksom helt svart.
Mm.
Så jag var så, åh, det är nu jag hittar Johannas cancer.
Mm.
Men så var det en bit av skavet på liksom hörlurarna som hade lossnat.
Herregud.
För de är well worn and torn.
Alltså jag har haft dem i 10 år.
Mm.
Jag bytte de här kuddarna ibland. Liksom.
Har du det?
Ja. Mm. Absolut, det måste man ju. Annars blir det fäckligt. Men alltså jag har dem, alltså i 10 år har jag liksom haft dem jämnt. Sovit med dem, eller så har Bettan haft dem. Alltså du vet, de är sådana troopers verkligen. Älskar dem. Älskar också grejer med att saker ska hålla länge. De hade hållit länge till, tills Bettan tappade dem i toaletten ibland.
Nej, det.
Ja. Så jag fick liksom, alltså när jag skulle slänga dem på återvinningen. Jag åkte till så här, du vet, återvinningsstation.
Mm.
Då var, alltså, jag vet, det var så mycket gubbar runt omkring. Men jag liksom, jag vet, tittade ner på dem och bara, hej då, tack för allt. Nej, men vi är så nära.
Nej,
vi är så himla bra vänner.
Wow.
Nu är de döda. Ja. Ja, men det är en sorg. Men då hade jag beställt nya och så kom de hem i alla fall. Så nu var första natten jag kunde ha mina lurar. Och jag tror att det var liksom, I needed it.
You're home.
Ja.
Ja. Det är så mysigt.
Alltså just när det är så lite mycket och sånt där i huvudet. Och så bara har man dem på... Så lågt.
Vad lyssnar du på då?
Petri Historia.
Mm.
Mm. Oh.
Det är bra, va?
Gärna med Emma Peters. Jag gillar Cecilia Dyringer också, men Emma Peters, det är en väldigt mysig stämning.
Det ska jag kanske prova sova till, för annars har jag ju Creepypodden, men Daniel är inte så intresserad av liksom spök. Han vill gärna lyssna. Jag vill gärna bara inte lyssna. Jag vill bara ha ljud som jag inte lyssnar på.
Ja.
Men då är nog Petra Historia ganska bra just i de här reenactments.
Ja.
Eller de här scenerna. Liksom,
som det de är liksom också, deras röster är liksom, du vet, som balsam för själen.
Miss.
Så att jag måste säga att det är bra. Nu har jag också fått liksom te av dig här i Tenement Museum koppen som är min favorit.
Ja.
Varför köpte jag ingen?
Nej, men alltså, den är så fin och det är så fint minne från New York City när vi var i Tenement Museum. Detta har vi pratat om innan. Ja. De här gamla lägenheterna där det bodde så mycket folk. Det var så fattigt och det var liksom judiska kvarteren på Lower East Side och liksom alltså sånt mys. Och häromdagen kom jag på att när vi var på det museet i museishoppen så köpte jag ju en gigantisk guldig ring också.
Just det.
Handgjord i form av en stor jävla bläckfisk. Mm. Som jag bara, nej men hej Tenement Octopus.
Så jävla snygg.
Alltså, så den hade jag på mig och bara så, Tenement.
Ja.
Jag vet, alltså, jag var inte beredd på att känna så starka känslor.
Jag älskar att gå på museum också.
Ja. Men jag är ju lite svårflörtad med museum. Mm. Det är rätt sällan jag känner en känsla.
Shit.
Jag har känt det när vi var i Budapest.
Budapest.
Jag och Sabina, Budapest.
Ja.
Vårt language.
Ja.
Där vill jag minnas att det finns ett som heter Hospital on the Rocks, tror jag det heter.
Mm.
Som är liksom in bunkerfängelse inuti berget. Så man går in i gruvgångar, ser det ut som. Och så är det liksom hur det har använts som fängelse under kriget när staden har blivit bombad. Liksom. Vilket, det är också ett ganska fånigt museum, för att i de här sjukhusarna då, så är det liksom massa mannequins. Alltså skyltdockor i princip, fast de ligger och liksom blir ompysslade av någon mannequin doktor då. Det är liksom lite barnsligt, men jag uppskattar det också.
Alltså, jag gillar sånt.
Mm.
Alltså, the weirder the better. Alltså, och också, gärna att det känns som att de inte har en jättebra kurator och alltså, sådär. Mm. Utan, alltså, inte så, historiska grejer så tycker jag såklart att det är härligt att det är korrekt och sånt.
Yeah.
Men du vet, när det känns lite underfunded, så att det blir liksom väldigt genuint.
Mm.
Som Stasi-museet, jag pratade om förut, med Stasi-museet i Berlin.
Mm.
Det sjukaste upplevelsen. Det är så dåligt museum och ändå är så jävla bra. Alltså för att man kommer in och det står en sån här, du vet, van som de brukar ta med sig folk och tortera i och sånt där.
Mm.
Som man kan gå in i. Sen är det bara rum efter rum med olika liksom dioramor typ. Eller så här, små tavlor. Djupa tavlor som de har satt in grejer i.
Mm.
Och lite spionkameror och sånt där. Inte på liksom olika språk eller så, utan det är bara, du vet, man får liksom gå omkring och fatta. Så bara, den där var en sån här kamera de hade i slipsknuten och sånt där.
Ja. Yeah.
Cool. Och sen har de liksom inte fixat rummen, utan de har bara tagit gamla Stasi och bara ställt in de här grejerna. Och så det finns typ rum som är så här, det här var chefens kontor och sånt där.
Yeah.
Och sen är själva kafeterian bara ett gammalt konferensrum. Som också ser ut exakt som det gjorde.
Mm.
Med två gubbar som jobbar i, som man fattar så här, men ni jobbade här när det var igång också.
Är ni kvar?
Ja, ja. Liksom, det var bara så jävla dåligt och underbart samtidigt.
Mm. Jag är ju lite tråkig med museum, märker jag nu när jag tänker på det. För det jag gillar mest är ofta shoppen.
Men jag gillar också shoppen jättemycket.
Alltså, så länge jag kan gå runt och titta och lyfta på olika saker. Och
Louisiana shoppen, bästa någonsin.
Ja, och på det museet som heter något. Vad kan det vara för museum i Stockholm? När man går över till en liten ö.
Moderna museet.
Är det det? Ja, det är det kanske.
Ja, det är på Skeppsholmen.
Ja, så är det. Vad bra jag kan Stockholm.
Ja,
man går till någon över någon slags brygga. Där var vi och kollade på fotoutställning. Det är en liksom bildspelsfotograf, konstnär. Jag tror hon heter Nan Golding, någonting sånt. Jätteintressant. Men liksom, det var bildspel som hon liksom hade då kurerat. Och vissa av dem höll på i liksom 25 minuter. Man satt i ett mörkt rum och bara kollade på ett bildspel. Och det var mycket tunga ämnen, så här missbruk och sälja sex och misshandel i nära relationer och sådär. Så jag kollade på 2 av 5 bildspel. Och sen var jag så här, nu är jag så förstörd i huvudet. Nu vill jag bara gå till shoppen och köpa någon fin penna. och mådde toppen.
Men det är ju... vissa kan klaga på de här giftshopsen, men jag tycker det är supermysigt också.
Ja, och köpa fina vykort på fina bilder man har sett. Och sen så ett halvår senare, man bara, varför har jag den här bilden? Jag vet inte vilka de här människorna är, men jag sitter på kylen.
Ja. Ja, det är mysigt. Jag gillar Nationalmuseum också.
Mm.
Det är en jävla känsla. Nu, vi måste prata om en grej. Jag fick ett meddelande på Instagram av en tjej som sa, har du sett Baby Reindeer och kan ni prata om det? Tack.
Jag har fått,
då såg jag Baby Reindeer.
Tips om Baby Reindeer.
Har du sett Baby Reindeer?
Nej.
Vad i helvete, Elinor?
Vad är det då?
Du tittar du, ögonen böj.
Uh-huh.
Men det handlar om en, det är liksom, det här är hans egna historia. Han som är huvudrollen.
Är han en ren?
Exakt, he's the reindeer. Han är liksom en lite misslyckad komiker som bor i London och jobbar på en bar och så vet han, he's struggling. Och ändå kommer in en kvinna på hans bar som heter Martha och hon blir hans stalker. Och sen är det alltså den delen av historien är en del och sen är det är bara det är så mycket med den. Du måste bara titta, den är så jävla bra.
Okej.
Så hade, alltså han har liksom gjort då en enmansföreställning om hans upplevelser och liksom sådär. Och sen så har det här då blivit adapterat. Och så är det Josefin Bornebusch som har regisserat.
Va? Men det är brittiskt. Fan vad coolt.
Ja, men hon är
good for her. Ja. Men hon är ju bra som fan. Älskar du hennes serie Älskar mig?
Ja, jag tyckte också.
Men ändå fett ju.
Men den här historien, alltså du vet, det är... Och han är så jävla naken i sitt så här berätt... Alltså han bara...
Kommer jag bli inspirerad?
Du kommer bli inspirerad.
Eller deprimerad.
Både och typ. Ja. Alltså det är en jättespännande historia.
Mm.
Och också insightful as fuck. Och typ... Han är typ inte klar riktigt. Nej men jag vet, du måste kolla så får vi diskutera det sen.
Mm. Very good.
Och då kan vi göra så här att vi diskuterar det och säger så här, nu kommer det spoilers så får man hoppa om man inte har sett den.
Mm.
Och så kan alla också alla gå ut och se den så när vi pratar med den så kan det vara ner med.
Bra.
Fan vad bra den är.
Very good.
Det var det. Ska vi dra igång eller? För jag har ett ganska långt fall.
Ja, jag har en grej till bara.
Ja,
i min serie av Elinor hjälper senior citizens.
Nej men gud. Jag har en grej, jag måste säga att jag är en snäll människa, bara en snabbis.
Jag tycker bara det är kul. För att häromdagen så var jag på så toppen humör. Och jag kände liksom hur jag funkade.
Ja.
Och det är lite ovanligt att jag känner att jag kan prata med folk. Ja, men du och jag pratade om det häromdagen. Skitsamma. Det var goda förutsättningar för mig att vara fungerande.
Ja, just det. Du menar det att man faktiskt inte bara har panik över att man är så konstig.
Ja, exakt. Jag hade en dag när jag inte var helt jävla awkward när någon började prata med mig. Så var jag på pressbyrån. Jag skulle snabbt köpa en kaffe för jag var lite tidig till tunnelbanan. Okej, måste jag skynda in och köpa en kaffe. Betalade för den, gick till kaffemaskinen och då stod det en jag vet inte om han var finsk eller finlandssvensk gubbe. Han stod med sin rollator framför kaffemaskinen och bara, ja, hur i helvete ska man göra den här nu då? Jag vill bara ha en kaffe. Och bara säga, ja, men då trycker du här och så satte jag igång kaffen till honom. Jag bara, vanlig kaffe? Eller bla bla bla. För jag var lite stressad.
Ja.
Och han bara, ni ungdomar får avskaffa det här teknologisamhället. Jag tycker inte det fungerar. Jag bara, vet du vad? Då tar man så här va? Så klappar jag på termosen. Där står ju alltid en termos med bryggkaffe också. Bredvid.
Jag vet, jag tänkte precis säga, men det är bryggkaffe man går på.
Och jag bara, vet du vad? Då tar man den här. Det finns kvar. Det lågteknologiska, det är bara att ta. Han bara, ja, nu, där vann du. Där vann du. Där fick du mig riktigt råd för den här. Ja, min finska dialekt.
Ja, jag
ja, men jag hade den från början.
Ja, jag tycker att du hade en bra melodi. Du hade, men sen efter ett tag så blev den Elinor.
Och typ Lasse Kongo.
Ja,
exakt. Ja, men, och jag kände mig bara så ljuvlig.
Ja.
Och sen så han bara, kan du ge mig socker också? Så jag bara, ja visst, vänta lite. Jag ska bara sätta på kaffe till mig för jag har lite bråttom till tunnelbanan. Bip, bop, bop, bop. Och hade jag haft en dålig dag hade jag varit så här, ja, det kan jag väl, men jag måste ju fixa mitt kaffe. Och jag hade bara stått där och haft panik. Men nu var det så, pom, pom, pom.
Bidabing, bidabang, bidabong. Ja, fy fan. Jag var en senior citizen som fick hjälp av en ungdom.
Nej, men.
Mm. Jag var i affären och skulle handla lite grejer. Stressad som vanligt. Och så öppnas en ny kassa.
Mm.
Och jag stod längst bak. Det var verkligen så här, jag kan bara gå och ta den här platsen nu.
Mm.
Alltså se att det står en
gubbe
med rollator. Nej, men nej. Så jag bara, så, du var först, kör. Och han bara, nej du går, så fattar jag så, okej, han är kanske någon sorts mental utvecklingsstörning där.
Okej.
Eller så. Funktionshindrad intellektuellt.
Mm.
Någonting är det. Och så går han på, nej du får för, jag vill vara snäll mot dig och så, du vet.
Mm.
Så vill han ge mig sin regnhetta som han hade. Jag sa tack, nej tack. Gulle, men nej tack. Och så liksom försökte jag vara trevlig och han fortsatte prata och jag lyssnade på något väldigt intressant. Så jag ville, men jag liksom, du vet, tog av mig och liksom lyssna.
Det är det sköna med hörlurar. Ibland känner man sig så här, åh gud vad otrevlig jag är som inte hör vad de säger. Men också, det visar ju, jag är inte så snackig jag med
exakt
folk.
I don't wanna talk. I don't wanna talk. I alla fall. Så han fortsätter liksom och gör så här, tack. Snällt. Tummar upp och så betalar mina grejer så ska jag packa. Men då är liksom han klar och ska börja packa. Och då liksom ska han fortsätta truga på med den här hettan.
Mm.
Jag var så här, okej, tack, jag tar den här. Jag ska sätta på, jag vill vara snäll mot dig. Jag ska sätta på den, jag vill vara snäll mot dig. Och man bara, but you're not being snäll mot mig. Du är liksom alldeles för, du vet.
Och det låter som att du är liksom två steg från stresspanik nu.
Jag fanns så nära och så här, man bara, jag vill inte ha, jag vet inte, har han lust? Alltså, du vet, jag bara, de finns ju på förskolan. Så det där är liksom top of mind för mig. Inte för att han såg ut och har det, utan mer, du vet, I know.
Mm.
Och liksom så här, nej men jag vill inte ha på mig din duschmössa. Alltså så här.
Nej, aha, det var en duschmössa.
Typ, en regnhetta som satt på. Ja.
Det är en väldigt rolig situation. Ja, jag bara, och bara så rent utifrån sett att man bara, okej, det här. För man kan ju inte vara så här, men snälla låt mig vara. För det är ju en person som kanske inte har koll.
Jag vill inte vara hela, kan ni snälla? Alltså han försöker, han bara kan inte.
Gud liksom. Ja, det är inte någon som trakasserar dig för att göra dig
inte
obekväm.
Inte med mening.
Nej, men precis. Jag menar, alltså intentionen är ju så himla gullig. Så då kan man inte vara så här, men gud lämna mig i fred. Som om någon hade varit så, tjena, får jag ditt nummer?
Nej,
liksom.
Verkligen.
Så jag fattar verkligen att man är så, jag vill verkligen att du ska vara glad när du går härifrån, den här interaktionen med mig.
Äldre förmodligen ganska ensam man som bor på boendet här borta och du har en intellektuell funktionsnedsättning och jag vill inte på inget sätt trampa på din dag.
Mm.
Fint av dig att du försökte få kontakt.
Mm.
Well done, nu vill jag gå. Liksom.
Ja, visst.
Men då kommer den unga killen som jobbar i kassan. Unga killen. Och liksom säger att han var, men du, om du fokuserar på dina varor så får hon packa sina. Så gör vi nu.
Oj. Wow.
Alltså du vet,
liksom inget otrevligt, inget hårt, utan bara så här, nu det kommer fler folk i kassan här.
Men
så
vem att du, i den åldern har koll på det sättet? Ja, att han kan, att han bara ursäkta mig till nästa kund och bara gå fram och säga, alltså jag bara tack så mycket. Alltså du vet, för att liksom så bara packa snabbt som fan och stack ut. Då stod han och väntade utanför mig duschmössan igen. Men då kunde jag bara gå.
Ja.
Men alltså du vet, jag så då kände jag mig som the senior citizen som blev hjälpt.
Mm. Alltså jag var ju, det här är en anekdot som är så konstig. Jag körde stand-up på Bonden bar och då blev det ju liksom en afrobeat bar sen på nätterna ofta.
Mm.
Så på kvällen så brukar det vara folk som vill gå på det och är ibland ganska så här raggesugna, för det tar fredagkväll. Så jag körde stand-up och så började,
var det oslipat, va?
Ja.
Vi kör tillsammans ganska snart.
Ja, det gör vi.
Ja.
Nästa vecka eller denna. Kolla på oslipat.com. Ja, men ni bor i Stockholm.
Jag tror fan att det är på fredag.
Ja, kul!
Mm, jätteroligt.
Då ses vi där.
Kom dit.
Ja. Och så stod han liksom i baren och pratade när jag körde, för jag körde sist. Och då var jag lite så här, hej, förlåt, ursäkta, jag ursäkta, hallå, han hörde inte. Jag bara, nu, om du kan vänta med det här snacket tills efter jag är klar. Jag är snart klar. Det är verkligen så, du vet, man hatar ju vara den som bara, jag pratar så när man ställer vara tysta. Men
samtidigt, det är jobbet man måste göra för resten av publiken.
Exakt, folk har köpt biljetter och man bara så här, nu, tyst. Man hatar att bli den. Och sen så efteråt, när jag skulle pinna därifrån, så stod han vid trappan och man går upp för att komma ut. Och stod och liksom sträckte ut armarna. Och jag trodde han skulle så här säga, oj, säkert att jag störde innan eller så. När du körde, det var inte meningen. Men jag tror inte han kände igen mig ens en gång att jag stod på scen innan. Utan han bara ville krama mig. Jag bara, okej, kul, trevligt. Varsågod. Och sen så skulle han,
I don't like that.
Nej, inte jag heller.
I do not like it.
Inte jag heller. Och sen så skulle han skaka hand med mig. Jag bara, okej, hej. Han bara, hej, vad heter du? Jag är från Gambia. Vill du följa med mig dit någon gång? Jag bara, nej, det vill jag ju såklart inte.
Jag kan åka till Gambia, inte med dig.
Men jag vill så här, ser jag ut som en så här Gambia-tant nu? Hur gammal är jag egentligen? Gud,
det är så dubbelt rasistiskt från båda håll här.
Nej, alltså jag vet inte om jag tycker det är rasism. Jag tycker snarare det är så här mot, du vet, vita tanter som åker till Gambia för
att
väga på.
Jo, jag vet det jag menar. Det blir någon sån här, liksom, det blir som att man bara, var snurrar in mig nu?
Ja.
Var snurrar in
mig? Jo, alltså det är en väldigt...
Vad börjar och slutar den här konversationen?
Det var en tankevärld som jag bara, jaha, nu är jag här. Det hade jag inte räknat med när han liksom bara, jag trodde han skulle säga
säkert. Det är Gambia, jag försöker tänka bort det, men det kan jag inte.
Men för det har ju den stämpeln med tantor och går dit.
Gud, ja.
Och liksom, jag vet inte ens vad det är som pågår. Det är typ det jag vet.
Sexköp.
Ja, ja, det är väl det.
Ja, gud, ja.
Och jag bara sa, nej, det vill jag ju såklart inte. Mm. Men ha det så kul. Han bara, men säg vad du heter. Jag är från Gambia. Vill du följa med dig? Alltså han var verkligen så här, seriös nu.
Mm.
Jag bara... Och så, du vet, så är man också så här i en situation som alltid när en man inte känner raggar på en, att man är så här, jag känner mig ganska obekväm och vet inte om du kommer bli arg snart.
Nej, visst.
För när jag sa nej, då såg jag att han liksom ändrade ansiktet helt till att bli liksom så rätt så arg ut.
Oh, gud, vad läskigt.
Men så man är så här, man ler, oj vad man ler med hela ansiktet och är så, nej, det vill jag inte. Men vet du vad, ha en underbar kväll. Måste gå nu, hej då. Great interactions with people all around.
Och det är läskigt också med killar som kan vara så där att de står och tolkar den på ett sätt som, alltså du vet, att jag bara tänker typ en sån situation där han typ tänker att när du sa till honom så där trevligt från scenen, då tänker han, obviously she's into me. Alltså du vet, jag tycker att det är obehagligt bara någon lägger en kommentar som säger, hon hade ju på sig, man bara, men hon klädde inte upp sig för det. Du behöver inte tänka på vad någon, alltså du behöver inte tolka en annan tjej överhuvudtaget om hon inte säger något direkt till dig som är tydligt. Alltså annars du behöver inte tänka någonting.
Ja, för när jag mötte honom när jag skulle ut så gissade jag att jag låg väldigt stort för att jag hade dåligt samvete av att jag hade sagt till honom att vara tyst. Och jag liksom såhär, jag är trevlig, haha. Ja. Jag liksom vill visa.
Keep the doubt om att någon är intresserad. For as long as you can.
Nej,
men gud, det där.
Så då var vi tillbaka på awkwardness av Elinor Svensson.
Mm.
Och ja, men vi båda två. Vi är duktiga på det. Ska vi köra då?
Ja, det får vi göra.
Det är långa fall.
Mm. Jag tror att du kommer efter ett tag förstå vart vi är på väg.
Mm-hmm.
Men jag kör på helt enkelt.
Yes.
Jag har fått hjälp av min syster Kristin Bagrell.
Mm.
Jag vet inte om ni känner igen det.
Jag känner henne privat. Ja. Mycket trevlig kvinna.
Sådär tycker jag.
Jag känner henne så. Bäst.
Men i alla fall, det här, 2017 kommer vi befinna oss i.
Mm-hmm. Och hashtag me too.
Just det.
Det tänker jag alltid. Om någon säger 2017 tänker jag hashtag me too.
Det här var innan.
Ja.
För det var hösten 2017, va?
Det var det.
I alla fall, vi är i Malaysia, i huvudstaden Kuala Lumpur.
Okej.
Okay. Där bor en 25-årig tjej som heter Siti Aisha. Och hon har precis flyttat till Kuala Lumpur från en liten by i Indonesien.
Är det förnamn Siti?
Mm.
Mm.
Siti Aisha, alltså Aisha efternamn.
Mm.
Siti är nyskild, så hon har valt att flytta till Kuala Lumpur för att kunna försörja sin lilla son som heter Rio. Hon har ensam vårdnad om Rio. Han bor för närvarande med Citys svärföräldrar i byn som hon flyttade från. Så hon skickar hem pengar till honom så mycket hon kan varje månad. Så det är en jobbig situation för henne verkligen.
Struggling.
Mm. På dagarna så arbetar hon på The Lakeside Flamingo Hotel som massör. Hon får 49 kronor per kund. Så det räcker inte särskilt långt. Så hon behöver sälja sex på nätterna.
Mm.
Kan man tänka på när man är så här, vad billigt det var här. Well, for a reason. Så i början av januari så träffar Siti en taxichaufför på en av klubbarna som hon går till för att skaffa kunder.
Mm.
Och den här taxichauffören säger att han har en kund från Japan som letar efter snygga tjejer till ett program som han producerar för YouTube.
Mm-hmm.
Det här programmet ska ha jättemånga tittare i Japan och är någon sorts prank show där tjejer går upp till killar på gatan och prankar dem på olika sätt.
Åh, alltså hjälp.
Mm-hmm.
Alltså, om det nu bara är detta, om detta är sant, värsta jag kan tänka mig.
Okay,
alltså redan.
Men förutom sälja sex
i Kuala Lumpur. Ja, om man tänker YouTube-mässigt.
Ja, YouTube-prank-mässigt.
Nej, jag hatar prank-kultur. Jag hatar allt med det och jag hatar att gå fram till folk på stan som jag inte känner och bara kräva deras uppmärksamhet.
Nej, men det är fruktansvärt. Siti tycker att det låter intressant, så hon går med på att träffa chaufförens kontakt. Och hon träffar då honom, han heter James. på ett lite finare köpcentrum ses de med Downtown Kuala Lumpur. Det är kul när det står Downtown, för då kan bara, alltså Kicka också skrivit det, för ingen
downtown
kan tänka
vad ska vara.
Ja, ingen kan tänka på något annat än Downtown vad ska vara. Skulle inte ha en chans någon av er.
Det är så snygga brudar.
Och Downtown Istanbul.
Vem var det som hade sagt det?
Ja, men det var min syrras kompis man på okay. den, de är inte gifta längre, ja. Thank God. Som på ett bröllop säger till min, jag drar det lite snabbt bara för de som inte kommer ihåg, till min syrra och min styrsyrra som då är liksom 16-17.
Ja, de sa det till tjejor. Jag trodde det var till killar. Ni ska inte ha en chans på de tjejerna i Downtown Vaskara.
Nej, han säger det var... till Charlotte och Lotta. Det liksom är unga tjejer och han är typ 30 någonting och han bara, tjejerna i Downtown Vaskara, ni ska inte ha en chans någon av er. Oj, så snygga.
En chans till vad?
Eller Downtown Istanbul.
Vadå Downtown? Åh, det är så mycket.
Det är så det roligt, är så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Gud. Och att han sa vad ska va?
Ja, det slår allt.
Åh, gud som helst.
Okej, Downtown Kuala.
Downtown Kuala Lumpur. Och han förklarade att det här programmet är liksom huge i Japan.
Yeah. Ja, förlåt, jag är så babblig idag. Men jag var med i AMK Morgon. Mm. En morgonpodd, så man är helt så här morgontrött. Och så skulle jag imitera Julia Roberts från Pretty Woman när hon säger huge mistake, huge. Men så var jag så,
big, huge.
Ja, just det, big mistake, huge. Och så, men så var jag på lite så, jag tog i lite för mycket så jag blev Trump. Nej. I min imitation. Så jag bara, huge, huge mistake, huge.
Bara, det ser verkligen ut som liksom hela ansiktet.
Och alla bara, skulle det där vara Julia Roberts? Jag bara, jag vet inte, det blev Trump. Jag tar tillbaka allt.
Det är kul att han ändå citerar Julia Roberts.
Mm. I alla fall. Så det,
men om
huge.
Hon vill vara med då, så kommer hon få 1000 spänn för varje prank. Mm. This is a lot of money for her.
Mm.
Och då, det hon ska göra då är att smeta babyolja i ansiktet på olika män. Be om ursäkt och sen gå därifrån.
Mm.
Ser du vart vi är på väg?
Nej. Men det låter simpelt i teorin.
Ja. Och efter pranket behöver hon aldrig se eller prata med de här männen igen. Så att hon behöver liksom inte hantera någonting.
Ska jag se vart vi är på väg? Fan vad spännande.
Hon tycker att det låter lite konstigt. Hon förstår inte vad det är som är så himla kul med att smeta babyolja i någons ansikte. Men hon bara, 1000 spänn? Yes.
Mm.
Alltså, förstå vad som är kul. Japaner, de är inte kloka. Så måste jag ha tänkt.
Mm.
För så tänker alla jämt, tror jag.
Ja, men japansk tv, man bara... Okej, okay. Man har vad sett något klipp och bara... Vad i själva?
Jag har ju varit med på japansk tv. Ja, men gud, det här var, det låter mycket. Men när vi kom av flyget på våran bröllopsresa och landade i Tokyo, så kom de fram och då är det något program där som är så här, intervjuar folk om varför de kommer till Japan.
Mm-hmm.
Så hur man kommer, de bara, hello, what do you do? Så fick vi svara på frågor. Jag var helt väck. Men det var kul.
Mm.
I alla fall. Så de gör ett försök direkt och han ber henne då följa en man, smyga upp bakifrån och smeta babyolja i ansiktet på honom, och så går han några steg vid sidan av och filmar.
Mm. Kul.
Och hon blir så, alltså det att hon bara panik när hon ser sitt första liksom, citat offer.
Mm.
Men när hon har gjort det så här, så går hon tillbaka till James och hon tror, ja, det här gick ju ganska, du vet, hon blev lättad, så här, det var inte så jävla farligt. Ingen har blivit arg, ingen skada skedd och hon var 1000 kronor rikare. Bada bing, bada boom.
Mm.
Så under ett antal veckor framåt så träffar Siti och James på lite olika köpcentrum runt om Kuala Lumpur och gör samma sak om och om igen. Ibland åker de till flygplatsen och prankar folk där. De tycker att det är enkelt jobb liksom. Och så får de mer betalt efter ett tag för varje gång de gör det.
Mm.
Så hon är ju väldigt då lycklig att det här har ordnat sig så himla bra för henne eftersom hon har haft det så tufft.
Mm. Och hon pratar säljas.
Ja, men herregud.
Alltså, fan vad jag skulle hellre smeta såklart babyolja i ansiktet på när jag inte känner.
Naturligtvis, och skicka pengar till sin son på en helt annan nivå. Alltså allt det där. Och så hon pratar ofta med sina kompisar om vilken tur hon har haft som har träffat James. Så att det känns så himla bra och sådär.
Mm.
Och hon har börjat få känslor för James, säger hon till sina kompisar.
Okay.
Hon tycker att han är snygg och charmig och liksom charmigt blyg. Lite så här. De kan inte prata med varandra. För att... James pratar inte malaj och Siti pratar bara indonesiska. Malaj och indonesiska är tydligen som norska och svenska typ.
Okay.
Det är väl därför hon kan flytta dit och jobba och liksom not skip a beat.
Mm.
Men James pratar inte någon av dem, så de kommunicerar via Google Translate.
Okej, vad jobbigt.
Mm. James har lovat Siti att när de är klara med YouTube-serien så ska han ta med henne och hennes son till USA. Och hon har börjat dagdrömma väldigt mycket om hur deras liv ska bli. När de tillsammans ska flytta till USA och sådär.
Svårt att fatta hur man blir kär i någon genom Google Translate.
Men, Men jag kan också förstå att hon känns väldigt omhändertagen och sedd.
Mm,
och av någon som inte är så himla på. Utan liksom lite försiktig. Men innan de kan åka då så säger James att hon har en del avsnitt som man måste spela in. Med en av hans kollegor. Den här kollegan heter Mr. Chang och han bor i Kambodja. Så City får flyga till Phnom Penh för att göra fler pranks där.
Mm.
Till skillnad från James så är Mr. Chang hård och sträng liksom. Vilket skrämmer City. Mm. Men när jag hörde det, jag bara, men det, alltså, om man åker till Kambodja. Kambodja känns som Sydostasiens Finland. Det kommer vara hårdare stämning i Kambodja.
Okej. Okay. Jag hade aldrig i hela mitt liv kommit på den. Men när du säger det,
Gin-håller.
Sure. Ja. Det ligger lite där till oss.
Ja, men de är det. Ja, de har en hård historia. Okej, okay, men hon gör i alla fall fortfarande sitt bästa. Och efter flera pranks så är Mr. Chang så nöjd med henne att han ger henne 1500 kronors bonus.
Mm.
Efter den sista jobb då i Phnom Penh så säger Mr. Chang att hon varit så himla duktig så han tycker att hon är redo för deras bästa och viktigaste prank hittills.
Men alltså.
Det här pranket är så stort att det här, han bara, det här kommer göra dig världsberömd. This is gonna be so huge.
Huge.
Ja.
Huge.
Big. City blir liksom överlycklig. Och så hon firar sin 25-årsdag liksom storslaget med sina kompisar. De går på restaurang. Det finns en film som spelas in under festkvällen, inte så lång, men du vet, de har filmat lite och då hör man en av vännerna säga City is going to be a celebrity, alltså, this is a big deal liksom.
Mm.
Så nästa morgon, måndagen den 13 februari 2017, så möter City upp Mr. Chang på Kuala Lumpurs flygplats och direkt när de ses så börjar han förklara vad uppdraget går ut på och hur det skiljer sig från tidigare pranks.
Okay.
I vanliga fall så brukade hon kunna få välja vilken man hon ville pranka och sådär. Men nu har de en speciell kille. Och Mr. Chang säger att han är en högt uppsatt chef på hans jobb. Och han är väldigt otrevlig och arrogant. Och tanken är att de ska sätta honom på plats genom att pranka honom den här gången. Men att hon måste vara försiktig för att han är liksom otrevlig och lite instabil i sin personlighet. Så han kan bli liksom aggressiv och våldsam. Så det är viktigt att hon tar sig från platsen så fort hon bara kan efter att hon har smörjt in hans ansikte.
Kommer det vara liksom att hon ska döda honom nu? Jag är otroligt spänd men helt ovetande.
Otroligt härligt. Den här gången ska City inte göra det själv heller. Utan den annan kvinna som är på plats också. Hon kommer pranka mannen samtidigt men från ett annat håll.
Mm-hmm.
Och när City säger att hon är redo så tar Mr. Chang fram en liten flaska. Och häller en liten mängd gulaktig trögflytande vätska i hennes händer. Så nu är det dags.
Mm.
Hon känner stundens allvar. Det här är något liksom, this is a big thing. Prank på en man som inte går att lita på. Du vet, nu är det dags att hålla tungan rätt i mun. Liksom.
Mm.
Och Mr. Chang pekar ut mannen och han står vid en av, du vet när det är massa så här självincheckningsmaskiner. Sånt kluster liksom.
Mm.
Han har ryggsäck slängd lite norskigt över axeln. Han är medelåldern, storvuxen man med tunt hår, klädd i en grå kavaj och mörka jeans. City tycker att han ser rik och inflytelserik ut. Liksom pondus.
Mm.
Mm, så hon blir liksom ännu mer nervös av det såklart.
Mm.
Hon tänkte bara, tänk om man ringer polisen. Men hon, nu kör vi liksom. Mm. När hon är två steg bort från mannen så ser hon den andra kvinnan närma sig. Den andra kvinnan hinner fram strax före City. Hon håller för mannens ögon medan City smetar in den här vätskan då över hans ansikte. Det tar bara några sekunder. Han hinner knappt reagera och sen har de försvunnit i myllret av människor. De ska gå och tvätta händerna då. Hon är så himla lättad över att det har gått bra.
Mm.
Så hon sa, phew, okej, okay, I did it. Ingen blev arg, ingen blev våldsam och han verkar inte ens ha sett hur hon ser ut. Liksom.
Mm.
Så hon hänger kvar lite på flygplatsen och går och käkar lunch och kollar lite i butiker och sådär. Men ett par dagar senare, på morgonen den 16 februari, jag tror att det är 3 dagar senare, 16 februari, så knackar det på Citys dörr. Det är polisen och de vill veta vad hon gjorde i måndags morse.
Mm.
Och de är så här, var du på flygplatsen? Hon bara, ja, jag var där på jobb. Jag har filmat en video för ett populärt japanskt program som visas på YouTube. Och polisen bara, du får följa med ner till stationen. Och hon bara, ja okej. Okay. Hon bara, ja, men de kanske måste undersöka om jag har rätt att arbeta i Malaysia eller så.
Mm.
Men när de kommit ner till stationen så visar det sig inte alls handla om hennes visum. Utan hon blir omgående underrättad om att hon står anklagad för mord.
Yes. Vad i helvete var det? För det första jag tänkte var så här, smeta något okänt i någons ansikte. Då var jag så här, är det syra? Alltså, nej, det kan man inte ta med händerna.
Nej.
Men detta måste alltså vara något jävla gift som måste in i någon kroppsöppning då, I guess. För hon har ju inte dött. Eller är hon död? Är hon ett spöke? Är det en Bruce Willis situation?
Hon var död hela tiden. Vad ni inte vet, det är precis ett spöke.
Det var därför hon inte kunde ta med sig sin son, för hon var död och begraven.
Ja. Det har inte bott någon här på.
Ja.
Nej, men det som har hänt då är att den här mannen på Kuala Lumpurs flygplats var 45-åriga Kim Chol. Han skulle ta ett flyg hem till Macau i Kina. Kim är en sån som tycker om att resa. Man kan följa hans äventyr via hans Facebook-sida. Det är en öppen profil. Så delar han bilder på vackra och spännande platser som man besöker och sådär. Och när han står då vid de här självbetjäningsmaskinerna för incheckning så kommer plötsligt de här två tjejkvinnorna då och smetar något kletigt i ansiktet på honom. Det står en massa människor runt omkring men ingen reagerar på, för du vet, det går så snabbt och det är liksom inget man, ingen märker att det händer något. Så efter sig är han mest irriterad, men snart så börjar han känna att det bränner i ögonen och det gör ont i ansiktet. Han mår illa och han känner sig yr. Så i panik då så springer han till en informationsdisk frenetiskt pekande mot sitt ansikte.
Mm.
Han har redan förlorat talförmågan. Så han kan, inte förklara sina symptom. Men personalen tar hans viftande på allvar såklart. Eskorterar honom snabbt till flygplatsens sjukhusmottagning. Och på vägen dit börjar han förlora förmågan att gå. Så personalen får dra honom sista biten in till den väntande sjukhuspersonalen. Och de märker att han kliar och drar sig i huvudet och i ansiktet. Och de frågar honom vad det gör ont, men han kan inte svara.
Nej.
Och man kollar hans värden och blodtrycket har redan stigit till en livshotande nivå med en puls som liksom är out of this world.
Åh, helvete vad sjukt.
Hans ögon rullar bak i huvudet, käkarna är hårt sammanbitna. Han får adrenalin och atropin då. Det första för att hålla hjärtat igång och det andra är för att sänka hans puls. Innan man ska intubera honom så måste man suga både blod och spya ur hans mun och hals. För det är liksom, det har ballat ur.
Oj.
Till slut så har man honom redo för ambulansen och man påbörjar resan till ett större sjukhus i Kuala Lumpur. Men efter bara en liten stund så förlorar han medvetandet och sen avlider han.
Detta känns som det här typ Tears of Lisa eller vad det heter. Det som de i Game of Thrones förgiftar King Joffrey med. När han liksom bara, plötsligt bara knappt kan andas och sen så klipp till 30 sekunder framåt där han bara ligger och blöder ur allt. Och
100%.
Vad i helvete är det för något? Är det Novichok? Det är det enda jag kan. Sarin? Nej, det är inte det heller.
Jag kommer att komma till vad det är.
Ja, du kommer.
Det här är en grej alltså. Så 2 timmar efter att han attackeras av de 2 kvinnorna på flygplatsen så är han död. Och rättsläkaren kan ganska snabbt fastställa att flera av hans organ, inklusive hans hjärna, lever, lungor och mjälte, bär spår av någon slags gift.
What?
Och toxrapporten kan också bekräfta det. Och det man hittar i hans organ är nervgiftet VX, som är en förkortning för Venomous Agent X.
Okej.
Okay. Som sannolikt har absorberats genom huden och ögonen.
Huden?
Novichok är också så. Du tar ett antag.
Ja, för det var det jag tänkte på. Men hon är ju fortfarande fine.
Vänta. Jag kommer att komma till
det. Ja, jag fattar det. Men jag är i chock. Och jag vill att vi för det till protokollet.
Jag gillar detta mycket.
Ja.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
VX är ett nervgift som utvecklades för kemisk krigsföring under 1950-talet.
Alltså jag är livrädd för sånt här.
Alltså jag med värsta.
It will be the doom of us all.
Mm-hmm. Det klassificerades senare av FN som ett massförstörelsevapen. 1993 så höll man en omröstning om att förbjuda användningen av VX. Det var ett förslag som ratificerades av de flesta länder i världen, men inte alla. VX är en gulaktig tjock vätska som absorberas genom huden eller kan komma in i kroppen via inandning. Så leder det till en alltså väldigt, väldigt smärtsam död. Där de flesta organ i kroppen påverkas tills man till slut och kvävs till döds.
Det är också läskigt att det låter som att det ser ut som typ rapsolja.
Ja, och så bara död.
Ja.
Kim hade fått en så hög dos att hans lungor och hjärta påverkades liksom omedelbart.
Mm.
Kim Chol var vid första anblicken till synesvis vanlig person som gillade att resa och som var på väg hem till Macau bara. Grejen är att polisen vet vem Kim Chol egentligen är.
Mm-hmm. Är han en hemlig agent?
Nej, en pseudonym som används till halvbrodern till Nordkoreas älskade ledare Kim Jong-un.
Alltså,
That's what it was. Du kommer ihåg det?
Nej, alltså det grejen är att jag vet ingenting om detta. Men när du sa Kim innan så tänkte jag... När du sa Kim Chol så tänkte jag Kim Chol-un i mitt huvud, men så sa jag inte det.
För ja, det är Nordkorea-namn.
Det är ett jättedumt skämt. Alltså, det är knappt ett skämt, det är bara olika ljud. Nej, som jag gjorde i mitt huvud. Ni ska bara veta vad jag sållar bort i den här podden. Om ni tycker att det var ett dumt skämt hon sa, tänk då på alla de grejerna jag inte sa. Men nej, jag vet inte detta.
Ja,
lilla dumma jag.
Ja, verkligen.
Men man är... Förlåt, jag måste bara säga, jag har kommit på en ny inställning till att jag är ganska dålig på att läsa nyheter och kolla på nyheter. Jag har bestämt mig för att inte ha den inställningen att jag är dålig på det, jag är en dålig människa. Utan istället så har jag inställningen, varför är det ingen som har berättat det för mig?
Ja, jättebra.
Mer som jättebra. Att så här, gud varför kommer inte folk med skvaller till mig? Detta är viktigt för mig att veta.
Ja.
Detta säger saker om samhället, ni borde ha berättat det.
Mm.
Det är så skönt.
Så man kan säga att det är nu gör jag den grejen, att jag så berättar det och det är jättebra med.
Ja, tack. Ja. Jag har väntat länge på detta.
Visst, jag skulle inte ha väntat så länge.
Nej, du kunde ta det lite senare. Ja, men det är ju sex år senare. Fel lite också, att hon inte har skickat in det.
Verkligen. Kiki.
Don't shut up, Christine.
Verkligen. Speak your mind, bitch.
Okej. Okay.
Kim Jong-nam heter han egentligen. Okay. Så när man letar igenom hans tillhörigheter så hittar man bland annat 10 000 amerikanska dollar i sedlar och ett universellt motgift som hade kunnat användas mot till exempel BX.
Hade han på sig? Sa du det?
Ja, han hade det på sig. Men alltså,
shit vad sjukt.
Kika skrivit, och det kommer ju från hennes källor då, att de tror att han har glömt att han hade det med sig i paniken när han insjuknade. Det tror inte jag. Jag tror inte han hade någon som helst möjlighet att få upp det bara. Nej. Jag tänkte att du ska resa. Få upp en grej som du har packat.
Mm.
Så även om ditt pass tar en liten stund. Är du då satt ur spel? I don't know, bitch.
Nej, alltså tänk också att det här motgiftet kanske är en vätska. Så kanske är hans handbagage. Han kanske har en sån liten dum ziplock-påse.
Ja.
För att han måste lägga vätskan för sig i säkerhetskontrollen. No. Omöjligt.
Men i alla fall då, lite bakgrund. Innan Kim Jong-il blev Nordkoreas ledare så hade... Gud vad kul. Alltså jag vet att jag kört det här förut, men det är mitt dummaste skämt någonsin, som David Letterman sa.
Mm-hmm.
Kim Jong-il and his brother mentally ill. Kul. Skämt. Ja, i alla fall. Kim Jong-il, alltså Kim Jong-un, alltså nuvarande ledarens pappa.
Mm.
Innan han blev Nordkoreas ledare så körde han ner sig i en populär nordkoreansk filmstjärna som hette Song Hee-rim.
Okay.
Och eftersom han är Kim Jong-il så gör han så att han är inte så här, hej, vill du ses på en dejt? Utan han tar henne som sexslav. Ja. Alltså han tvingar henne att skilja sig från sin man, som hon har, och bli hans älskarinna.
Åh, herregud, hjälp.
Mm. Mm. Så 3 år efter att hon är liksom fången så föder Song Kim Jong-ils första barn. Och det är då Kim Jong-nam.
Mm.
Och i början så höll man den sonen hemlig, men han, liksom Kim Jong-il är så besatt av sitt nya lilla barn och säger ofta till honom att han ska bli Nordkoreas ledare en dag och sådär. Men så efter några år så hamnar Song då såklart i onåd hos Kim Jong-il och hon skickas i exil till Ryssland.
Alltså,
utan detta, sin son.
Att detta händer.
Nej men alltså.
Att det finns. Ja. Men
så Kim Jong-nam blir främst uppfostrad av sin moster och på olika internatskolor i Moskva och i Schweiz.
Okay.
Efter Song så tvingar Kim Jong-il en annan kvinna att leva med honom och med henne så får han 2 söner till. En av de här sönerna är då Kim Jong-un. Som tar över Nordkoreas styre från sin far 2011.
Mm.
I Malaysia och Sydkorea så blir mordet på Kim Jong-nam en jättestor nyhet. En sydkoreansk politiker beskrev mordet som a naked example of Kim Jong-uns reign of terror. Nordkorea är väldigt snabba med att dementera med anklagelserna om att de ska ha varit inblandade i mordet.
Mm.
Och oj, förbered dig nu för världens bästa försvar.
Mm.
Va? Hur kan ni säga att det är vi? Han dog av naturliga orsaker.
Nej.
Inte den va?
Nej.
Då får ni ta någon annan.
Skyll på ett annat land.
Ja, eller så 2 knasiga tjejer. Alltså ni får liksom säga någonting. Men naturligt orsaken blir så väldigt svårt.
Dumt misstag. Han var en klantskalle. Han trodde det var rapsolja.
Ja.
Nej, det var naturliga orsaker.
Ja.
Du vet så. När alla ens organ bara lägger ner när man är på flygplatsen. Det händer. Det kan hända.
Mm. Det är inte konstigt att man blir förgiftad av naturliga orsaker.
Herregud.
Man anklagade också Sydkorea för att sprida desinformation om sin granne i norr och sa att Sydkorea använde sitt inflytande i Malaysia för att liksom svartmåla dem då.
Mm-hmm.
Samtidigt så försöker den nordkoreanska ambassadören Bless His Little Heart i Kuala Lumpur då, stoppa obduktionen på Kim Jong-nam febrilt.
Ja.
Nej.
Knacka på dörren medan de gör obduktionen. Sluta!
Vi tycker inte vi behöver göra den här som
sluta.
Ni vill.
Sluta! Jag beordrar er att sluta!
Jag ska bara säga en grej. Kicka skrivit något man självfallet ignorerade.
Mm. Ja, men också, jag hade kunnat se hur det skulle kunna gå för att fuck vet jag vad Nordkorea har för inflytande och kompisar och allt.
Rätt mycket får man ändå säga.
Ja.
Mm, lite backstory till konflikten mellan Kim Jong-un och Kim Jong-nam. Som tonåring så hade Kim Jong-nam då fått se...
Det är så King.
King Jong-nam. Det är bättre.
Ja.
They should change.
Ja.
Kim Jong-nam. Han hade fått bevittna då väldigt många offentliga avrättningar i sitt hemland.
Mm-hmm.
Och vänner till honom har berättat att han hade väldigt svårt att förlika sig med sin pappas och regimens brutalitet. Okay. Han gillade inte det.
Nej.
Och det var inte så jävla uppskattat av familjen.
Vad är det för ton?
Ja, verkligen. Lojalitet. Don't you dare. Liksom, vi skyddar och du vet sådär. Plus att han då i vuxen ålder väljer att flytta från Nordkorea och bo i Kina istället. I mean, that's illegal.
Mm. Har du hört den här dokumentären om amerikanska killen som åker till Nordkorea för att...
Wamba. Wamba.
Wamba?
Wamba.
Ingen aning vad han heter. Men alltså, jag är så rädd.
Ja.
Jag är så rädd för att det finns såna här länder där man bara kan göra exakt vad som helst.
Som är cray-cray, ja, jag vet. Alltså många länder finns ju, men Nordkorea har ju ändå en särställning som cray in the head.
Ja, men jag var ju rädd när jag var i Kina också.
Ja. Oh. Ja, jag tror inte jag skulle våga åka dit nu. I alla fall, skämsmåttet blir rågat 2001 när Kim Jong-nam försöker ta sig in i Japan på ett falskt pass. Han själv sa han att han ville gå på Disneyland i Tokyo. Men familjen tyckte så här, nej men nu har ni, du har skämt ut oss internationellt nu. Men man känner bara så här, men guys, på riktigt, ni är råpinsamma. Hela Nordkorea, laughingstock of the world. Så kanske att ni ska chilla lite med och peka ut att han... ett falskt pass.
Mm.
I alla fall.
Det finns regler. Man bara, jo, men vi andra har också det nämligen. Och de bryter ni mot just nu.
Ja, allt ni gör. Jättepinigt. I alla fall, samtidigt då som han har en ansträngd relation med sin familj så tjänar han också ganska mycket pengar åt dem genom att liksom skapa affärsnätverk och du vet lite connections under sin studietid i Schweiz och han reser runt. Och du vet, han gör ändå det han kan för sitt land liksom.
Mm-hmm.
Men det tycker de ju inte om. Så de tycker inte om honom i alla fall. Så 2011 så dör Kim Jong-il och Kim Jong-un tar över makten.
Men är man också rädd för att han har liksom, jag vet ju ingenting om detta, men liksom, jag är inne på Game of Thrones fortfarande. Mm. A claim to the throne.
Jag skulle tro att Kim Jong-un inte gillar det.
Mm. Mm.
Därför att, och att han inte, alltså för det första så är ju han, alltså så här, när han tar över makten, Kim Jong-un, alltså just då lever Kim Jong-un ett ganska lugnt liv.
Mm.
Han reser till Shanghai och Singapore och Kuala Lumpur och Europa och sådär. Men när Kim Jong-un blir Nordkoreas nya supreme leader, då ändras allt. Alltså, för utåt sett så stöttar Kim Jong-nam sin bror. Men i massa e-mail till en japansk journalist så erkänner att han tycker att brorsan är för ung.
Mm.
Han tar över när han är 20-någonting. Och att han är för oerfaren för att styra ett land som Nordkorea. Och att de behöver en reform och utveckling på en nivå som han inte skulle klara av. Så ja, jag tror verkligen att han är rädd för det.
Yeah.
För att de här e-mailen publiceras och då blir han ju svinar. Sen är Kim Jong-un inte lugn och stabil.
Nej.
Som person. Han är extremt paranoid. Den första grejen han gör, eller en av de första grejerna han gör när han tar över som ledare, är att han beordrar avrättningar av 140 stycken högt uppsatta politiker och militärer.
Oj.
Det, alltså det är ju liksom, du vet, liksom Tudor-ätten. Alltså det är helt sjukt.
The Targaryens. Mm. Alltså förlåt, jag har kollat om Game of Thrones väldigt nyligen.
Nej, men det är The Red Wedding Deluxe.
Ja.
Och det här görs inte heller enligt gängse modell liksom, utan med en brutalitet som liksom typ inte har skådats ens i Nordkorea.
Oh, yeah.
Så flera av personerna avrättas med maskingevär. Eller något som heter tändspole, som är flamethrower på engelska. Mm, Kiki skickade en så här, länk med en bild.
Vad i helvete?
Det ser ut som typ det sjuka. Ja, det är liksom verkligen det, bara det avrättas de med.
Vad sjukt att liksom Nordkorea bara, okay, this is bad even for us.
Ja, ja. Like, even for us, this is unheard of.
Not even we would do this, but you, okay, okay.
Alltså 140, du vet, det liksom, du tömmer liksom en myndighet.
Ja.
Mm.
Och anledningen var, ja, vem har en anledning?
Jag tror bara att han liksom, alltså han är så jävla paranoid.
Mm.
Sen finns det också en stående order om att om någon familjemedlem någonsin blir ett hot för Kim Jong-uns regim så ska denna avrättas omgående.
Mm.
Så förutom då se Kim Jong-nams mejl till den japanska journalisten som djupt förolämpande, så tolkade han dem också som ett hot mot hans position som ledare av Nordkorea.
Yeah.
Så redan 2011 florerade rykten om att nordkoreanska lönnmördare varit i Macau på jakt efter Kim Jong-nam. Kim Jong-nam. Och att de kommit nära att mörda honom. I Sydkorea arresterade man också en man som man misstänkte var en nordkoreansk spion som försökt fejka en smitningsolycka där han skulle ha varit offret då.
Okay.
Och 2012 så skriver Kim Jong-nam ett brev till sin brorsa.
Mm.
Där han ber om att brodern ska sluta försöka mörda honom. Och att han lovar att han aldrig varit eller någonsin kommer vara ett hot mot hans regim.
Det är kul att man själv tycker att man har lite komplicerade familjerelationer ibland.
Ja. Yep.
Men jag har ändå aldrig behövt skriva ett brev till någon, något av mina syskon. Kan du snälla försöka sluta döda mig?
Mm, det vore så himla fint.
Jag kommer liksom inte störta dig. Jag kommer inte...
Jag lovar.
Det går statskupp.
Stop.
Ja.
Han skriver bland annat: please withdraw the order to punish me and my family. We have nowhere to hide. The only way to escape is to choose suicide.
Mm.
Så han är ändå så här, dude. Så 6 månader innan attacken på Kuala Lumpurs flygplats hade Kim Jong-nam berättat för sina kompisar att han planerade att flytta med sin familj till Europa. För där är det lite svårare för hans brorsa än honom än i Kina. Enligt en källa till The Wall Street Journal så hade han kontakt med CIA dagen innan han reste från Kuala Lumpur. Man vet fortfarande inte vad han sa till dem eller så. Men man vet att man har kontakt.
Alltså, grund till asyl finnas.
Ja, det får man väl säga ändå.
Ja, ja.
Stackarn alltså.
För han är liksom en supervettig, trevlig, försök att leva ett liv. Alltså,
ja.
Fy fan vad det är.
Det behöver ju vara ett starkt land också. Ett land som Sverige, vi skulle inte kunna ha honom här och skydda honom.
Nej. Det är kanske det också. Vem Det är därför man får ta det med CIA.
Jag måste ta det med USA.
Vem kan ta dig?
Ja. USA och Ryssland. Alltså det måste vara med någon stor knasboll. Ja. Ryssland går inte att lita på. Alltså kan vi inte USA heller, men mer. I don't know. Det är en jävligt svår situation.
Det där lägger man inte i.
Jag startar ut efter den.
Ja.
Då är det svårt att andas.
Ja.
Mm.
Jag som sagt blir nojig när någon ringer på dörren.
Ja.
Åh gud, jag får panik av detta.
Mm.
Jag kommer inte ta in att detta här är verkligt.
Nej.
Helt 100%.
Jag vet, visst blev det stort
det här? Mm. Uh-huh. Det blev det. It goes all the way to the top.
Verkligen. Quite
literally.
Mm-hmm. Så tillbaka till City i alla fall då.
Mm. Just det. Men stackars henne, jag orkar inte.
Jag vet, en liten tjej. Eller en ung kvinna då.
Ska du vara med på ett prank? Nu kommer the big prank. Okej, jag har dödat
för Nordkorea.
Nej. Det var inte så här det skulle bli.
Nej. Så när hon förstår att hon står anklagad för mord så bryter hon ihop såklart och säger till polisen att hon inte hade förstått alls att den där kletiga vätskan var farlig. Hon trodde bara att det var ett harmlöst prank som hon skulle spela in för ett prank.
Eller ett prank? Jag trodde det var ett prank.
Ursäkta mig. Är det här ett prank?
Jag tycker inte om de här pranksen.
men för ett YouTube-program då.
Ja.
Men,
det låter som en jätterolig ursäkt.
Ja, men hon säger också så här, det var lite märkligt för hon kommer ihåg att hon blev sjuk på vägen från flygplatsen och spydde i taxin.
Där kom det, ja.
Och det förstår ni först då att det förmodligen var för att hon fick spår av VX på händerna. Liksom. Men hon tvättade ju händerna så snabbt efter attacken så det var väl det som räddade hennes liv.
Mm. Och hon måste vara bra på att tvätta händerna.
Mm-hmm.
Good for her.
Polisen hade lyckats identifiera henne via CCTV och det var också så man hittade den andra kvinnan som hade attackerat Kim Jong-nam. Den andra kvinnan hade mörkt hår med en skarp lugg. De här tjejerna, alltså de är så coola och snygga. Du vet, när jag såg det här klippet blev det liksom en grej. Alltså jag kommer ihåg att jag bara... Alltså du vet, för man tänkte att de var assassins.
Gud.
They're so cool.
Väldigt killbilskt.
Ja.
Okej, nu blev jag cineast. Vad är det som pågår?
men den andra kvinnan, hon har i alla fall mörkt hår med skarp lugg och en t-shirt där det står LOL i stora bokstäver på.
Nice.
Och det är 28-åriga Duan Thi Hong. Hon kommer från Vietnam från början. Och henne står det väldigt lik Citys.
Okay.
Fram till 2016 så bodde hon i Hanoi där hon hörde om en intressant karriärmöjlighet via en kollega på en restaurang där hon jobbade.
Mm.
Tydligen så fanns det en man i stan som letade efter unga skådespelerskor till ett speciellt projekt. Och hon har alltid velat bli skådespelare. Hon har tidigare arbetat som modell och också tävlat i vietnamesiska versionen av Idol. Så wow. Hon har ju lite erfarenhet av showbiz.
Mm.
Och den mannen som letar efter skådespelerskor har presenterat sig som Lee. Och han sa att han producerade ett program för YouTube där man gjorde olika pranks då. Och allt hon behövde göra var smeta babyolja i ansiktet på olika personer. Be om ursäkt att gå därifrån.
Så det var liksom bara en uppvärmning för det här?
Ja.
Quite elaborate.
Det får man säga. Med hopp då om ett break i sin karriär så hade hon glatt tackat ja till det här erbjudandet. Och den malaysiska polisen misstrodde då båda dem ganska hårt.
Fanns inte de här pranksen uppe på YouTube?
Nej.
De gjorde inte.
Nej. De var så här, nej men ni bedragare, ni lönnmördare. Men samtidigt de har liksom, nej jag hängde kvar på flygplatsen och visade ansiktet på olika CCTV-kameror och åkte hem direkt till mig. Så highly trained assassin. Nej.
Mm, nej.
Men samtidigt så jag fattar väl, man vill väl skylla på någon liksom. Men man hade också börjat leta efter personerna som de beskrivit som James Lee och Mr. Chang.
Mm.
Det jobbiga är att James heter James Lee.
Mm,
okay. Så det är tre, jag har inte fattat det riktigt.
Men kan inte de vara samma person då? Det är inte samma som har pratat med
båda. Nej, det var inte det, för jag förstår. Men de heter typ samma sak. Okay. Jag har inte heller fattat riktigt.
Nej.
Så i alla fall, polisen måste ju ha trott på att vi måste i alla fall hitta de här männen. Liksom.
Yeah.
Mm. En viktig ledtråd i sökandet efter de här männen hittades på Citys telefon. För vid ett av hennes möten med James så hade hon börjat filma honom med sin telefon. Då höll han upp handen liksom snabbt och bara nej, stäng av. Men hon lyckades fånga en snabb bild av honom i alla fall. Och den personen som hade fångats på den filmen heter Rigi Yu. Och är en nordkoreansk medborgare. Och polisen misstänker att han arbetar för Nordkoreas hemliga polis.
Mm.
Lee är 31-åriga Rigi Hong. Så han heter också Rigi.
Okej.
Okay. Men inte Rigi Yu, utan Rigi Hong.
Undrar om det är före eller efternamn, Rigi. För att jag vet att i Kina så säger man efternamnet först. Ja, ja, skitsamma.
Ah, Ri Gi Yu och Ri Gi Hyung. Ja, jag fattar inte.
Mm.
I alla fall, Mr. Chang då, 34-åriga Hong Song Pak.
Mm.
Och de, alltså alla de är nordkoreanska medborgare. Och det verkar som att den här Mr. Chang, eller som egentligen heter Hong, så att det är det, alla heter ett namn samma minst.
Mm.
Yep. Jävla. Men i alla fall, Mr. Chang verkar vara den agenten som hade lett hela uppdraget.
Okay.
På CCTV kan man också se hur Hong står liksom helt avslappnat snett bakom King Jong-nam. King. Nu sa King igen, jag ser det jämt.
Lätt hänt.
Tydligen. Kim! Kim, Kim! Elva, när han står och tittar på avgångstid, alltså innan han gick till själv incheckningsdiskarna, så står han och kollar på, du vet, den här stora tavlan.
Mm.
Då kan man se att då står den här Hong.
Kan Mr. vi använda Chang. De första namnen?
Ja, Mr. Chang. Mr. Chang. Står bakom honom och kollar.
Mm.
Så han var aldrig långt ifrån offret, men är heller aldrig i direkt kontakt med honom.
Mm.
På en annan CCTV-bild så kan man se hur Lee går förbi med en rullväska när personalen hjälper Kim Jong-nam på flygplatsens sjukhusmottagning. Då går man förbi.
Mm.
Med en liten rullis. Men innan man hunnit identifiera alla hemliga agenter som varit inblandade i mordet, så har de ju hunnit fly. Eller gömt sig inne på Nordkoreas ambassad i Kuala Lumpur.
Mm.
Så det betyder ju att Sito Duon, det är de enda som kan ställa sin förrätta för mordet på Kim Jong-nam. Och blir de dömda så är det dödsstraff.
Det är det, ja. Så. Nej, men hjälp dem.
Så rättegången börjar i oktober 2017.
Det är detta som är fantastiskt också när man inte vet om sådana här historiska händelser. Att det blir så spännande, va? Ja, så när spännande. Man väl får höra, vad är det som händer?
Jag är så glad att du inte kom på det, för det är så jävla spännande.
Ja.
Och jag hade inte heller koll på allting. Alltså jag bara minns bilderna. Liksom.
Mm.
I oktober 2017 börjar rättegången i alla fall. Då börjar det med att domaren bedömer att det finns tillräckligt med bevis i målet för att kunna döma Sito Duon. Domaren tycker inte heller att försvaret, för de yrkar ju på att målet ska avskrivas. De tycker inte att, han tycker inte att de har övertygat honom. För han tycker liksom, alltså, man kan inte säga att de här kvinnorna har varit unga och naiva och lättpåverkade och blivit spelbrickor i Nordkoreas intern politiska konflikter. Utan de har faktiskt egen skuld, liksom, tycker han.
Det har de ju inte. Det har de ju inte alls.
Ja, han tycker att de borde ha förstått att det inte handlar om ett prankprogram, eftersom alla som är med som program får en förklaring och en ursäkt efteråt. Och han tycker det är konstigt att de här kvinnorna aldrig ifrågasatte varför programmen aldrig publicerades eller varför de aldrig fick se något av det innan det delas upp på YouTube.
Men man kan ju fråga sig här, vad är rimligt att anta att det är som händer egentligen då?
Exakt.
För att om någon, om jag har en kompis som råkade bli anklagad för att hjälpa till med penningtvätt eller någonting.
Mm.
För de andra som bara, hej, förlåt, mitt bankomatkort funkar inte. Är det okej om jag ger dig kontanter och så swishar du mig?
Mm.
Eller något sånt där. Och han bara, ja visst. Och så var det rätt mycket pengar. Men han var liksom bara, tänkte inte.
Nej.
Bara en helt vanlig kille som bara, ja visst, jag kan hjälpa till. Oj, det var mycket pengar. Ja, det går bra. Och då kan man ju tänka så här, det skulle man ju kunna, där kan man ändå säga, du
det,
borde
inte,
ha
det är inte tusen steg mellan. Nej, precis.
Nej. Men här är det så här. Du borde ha förstått att det är upptakten till ett mord som du ska begå med en konstig vätska. Jag visste inte ens att man kunde förgifta folk så liksom, utan att dö själv.
Alltså när man använder sig av ett sätt som loverboy-grejen. Och grejen att den är ju skitsvår att ta sig. Alltså, det här är ju de tycker att de är kompisar med de här killarna. Mm. Liksom.
Visst.
Men sen också så här, ja, jag kan också tänka, alltså om jag bara tänker mig in i det mest, om man är då den cyniskaste av människor, att man säger, nej men det här är inte ett prankprogram, det fattar väl jag med, och jag fattar detta, då hade jag tänkt, det här går väl ut på någon jävla fetischsida.
Mm.
Whatever.
För det var det första jag tänkte också, men det är kanske för det här tickle-grejen som vi gick igenom för några för ett tag sedan. Och det hade jag inte heller kunnat räkna ut att så här, detta är fetischgrej. Men det är väl närmsta tanken jag hade.
Ja, då kanske man hade tänkt så. Bara, fine, jag fattar att det här inte är vad du säger till mig att det är. Men ge mig 1000 spänn så gör jag det. I don't care for shit.
Ja, och att de alltid får en ursäkt och förklaring efteråt. Folk som är i prankprogram. Det var kanske någon annan som gjorde det då.
Mm.
Om detta nu var ett stort poppis program.
Tror du att två unga tjejer, som, alltså en tjej som vuxit upp i en by i Indonesien. Att hon... Det är knappt så att jag som ändå är läkemedelskemist har det i mitt huvud. Att det finns gift som går rakt in genom huden och dödar dig på 2 timmar. Nej, det kommer jag inte tro.
Nope. Absolut inte.
Nej.
Och hade de varit liksom, anlitade assassins, hade de inte fått mer pengar då?
Verkligen.
Liksom, snälla. Mm. Man har inte gjort det för 15
fast de, ja, för det är också det. Om de var anlitade assassins, varför, då borde de ju vara från Nordkorea.
Mm.
Visst. För då hade jag kunnat köpa att de inte fick pengar. För i Nordkorea får man ju inte en spänn för någonting.
Okay. Mm.
För där går alla pengarna till Kim Jong-un, tror jag.
100% skatt.
Mm. Ett annat argument som domaren la fram som förklaring till varför han tyckte att Siti och Duan skulle ställa sin förrätta för mordet var att de båda hade gått och tvättat händerna efter attacken. Och att det visade då på att de vetat om att den här vätskan är farlig. Och att de inte ville ha den på sin egen hud för länge.
Mm.
Men man bara... Fast jag, hade jag haft babyolja på händerna går jag också... Alltså, hon var ju kletig och kladdig.
Man kanske precis tvättat håret.
Ja.
Man vill inte flotta ner det. Det kommer att dröja en vecka tills jag tvättar det igen.
Ja.
Och det vet du mycket väl.
Ja. Ja, eller så också... fattade de så här, ja men det här var inte så fräscht den här gången. Men det, vi skulle, det var ju hans chef. Han kanske, du vet, I don't
visst,
know.
Maybe it's fart spray.
Ja, det är inte som att bara, I guess this is lethal then.
Nej. Nej, och det lät ju lite som att de hade fått instruktionen att så, sen, går du, sen kan du gå och tvätta händerna om du vill och sen kan du gå hem.
Liksom. Ja.
Och då kanske man bara, kanske, maybe I should.
Ja, de kanske så, alltså verkligen sagt bara, och så går det därifrån snabbt som fan tvätta händerna en liv typ.
Mm. Det är så, om någon bara säger, du kanske vill tvätta händerna, man bara, ja det kanske jag vill, tycker
och
du
kan de äcklig? Veta att de hade haft handskar?
Exakt. Mm. Exakt. Hade de haft handskar hade det varit en annan sak.
Mm.
Lite.
Lite. Då hade han i alla fall haft en valid point.
Mm.
Men när Siti hörde domarens beslut så började han gråta högljutt i rättssalen medan Duan höll sig tyst och stoisk.
Mm.
Båda visste att de skulle behöva sitta häktade ytterligare 6 månader minst innan de får försvara sig själva i rätten. Siti framförallt hade det väldigt svårt både fysiskt och mentalt i häktet. Och hon var också övertygad om att hon aldrig skulle få se sin son igen.
Mm.
Rättegången drog också ut på tiden. Dagar blev till veckor, månader till år och så vidare. Men en dag 2019... så lades plötsligt alla anklagelser mot Siti ner.
Jaså.
För Indonesiens ambassadör i Malaysia hade argumenterat för en sak.
Nämen.
Love that guy.
Mm.
Eller girl. Och åklagarmyndigheten hade gått med på att släppa henne. Så hon fick resa tillbaka hem.
Oh.
Men det är väl också, de kan väl också visa bara, nej men snälla, vi lånar inte ut våra medborgare till Nordkorea. Vad fan tror ni liksom?
Nej, det ligger lite i deras intresse. Exakt. Att bevisa det.
You will have to answer to us om ni tror det här om oss. Alltså så hade man säkert kunnat. Dagen hon släpptes så samlades alla i hembyn för att fira hennes återkomst.
Wow.
Jättefint. I en intervju med brittiska The Daily Mail så sa hon senare att även om James hade ljugit för henne så hade hans löfte om att hon skulle bli världsberömd ändå slagit in. Who could imagine that someone like me who has only gone to primary school could become world famous? Nutte.
But
maybe. Men alltså, ja. Tänk om hon nu i Indonesien kan liksom göra små samarbeten på Instagram. I don't know, I'm just saying.
Eller bli lönnmördare.
Ja, eller skriva en bok om det.
Ja, där har vi det.
Säger bara att hon liksom på något sätt inte behöver sälja sex i Kuala Lumpur och vara borta från sin son.
Det piggar väl
man måste
upp,
liksom,
minst sagt.
Ändå, hennes situation var ju en annan, så att säga.
Men är man verkligen helt lugn med att Nordkorea har använt en som en bricka i sitt spel och sen så sitter man i fängelse i typ 2 år och sen så blir man fri och bara, skönt, då är det ingen som är efter mig nu då? Eller?
Jag tänker att hon är så här, the silver lining I guess is
jo,
this.
Jag menar inte för att ifrågasätta det, utan är hon helt säker från Nordkorea?
Aha,
efter detta?
Nej, det vet fan.
Det hade jag inte varit helt säker på.
Och samtidigt, vad har de att vinna på att döda henne?
Ja, men hur svårt är det att bara döda henne också?
Ja.
Jag vet inte. Jag blir ju superparanoid.
Mm,
de är efter mig. Ser de mig nu?
Am I visible to the naked eye?
Ja.
Duan, som man behöll i häktet ett tag till på Pinchiv, släpptes också efter ytterligare några månader efter att Vietnam gjort en liknande plea åt hennes och hennes vägnar. Man lyckades aldrig hitta eller anhålla de hemliga agenterna som planerat och utfört mordet på Kim Jong-nam.
Nej.
Bara några dagar innan han blev mördad hade Kim Jong-nam hört av sig till en gammal skolkompis från Schweiz och sagt att han och familjen snart skulle flytta dit.
Mm.
För han var trött på att tjäna pengar åt Nordkorea och han planerade ge upp sitt medborgarskap och påbörja ett helt nytt liv i Europa. Kim Jong-nams 6 barn lever fortfarande och hans äldsta son, som nu är 27 år gammal, lever på hemlig ort med en identitet som skyddas av CIA. Pretty cool.
Jävlar.
Mm. Och det var det.
OMFG.
Are you blown away?
Alltså, what the fuck?
Mm-hmm.
Vad är det här för jävla Bourne-film?
I know.
Alltså, hjälp.
Vet du vad jag kommer säga någonting nu?
Uh-huh.
Jättesmart upplägg av Nordkorea.
Det är en bredig jävla plan alltså. Speciellt, liksom, vill du bli YouTube-kändis? Det är så jävla långt ifrån att man någonting man tänker att en liksom,
bra, alltså.
Hemlig polis skulle hålla på med.
Och de bara vill säga att det är Japan. De håller ja. På med sina sjuka grejer.
Åh gud, ja. Mm-hmm. Att de är så här. Ja, du vet. Ja, det är den stora i Japan. You don't get it, but it is.
Jag vill köra babyolja, det är likt. Go. Alltså.
För det är väl, alltså, som ja, prank betraktat är det inte det sjukaste jag har hört heller.
Nej.
Alltså, utan det är så här. Ja, det är rätt så tradigt att få babyolja i ansiktet. Men det är ju inte så att man kan liksom stämma för det.
Nej, och det är mer så här, lite fräsch och glowy.
Alltså det här är det sjukaste jag har hört. Vad i helvete.
Då ska jag bara dra igenom källorna lite snabbt. Det är Case File, avsnitt 185, som heter Kim Chol.
Mm.
Och sen har hon också läst en vetenskaplig artikel som skrevs av Tomomasa Nakagawa och Anthony T. Chu. Som heter Murder with VX. Aum Shinrikyo in Japan and the assassination of Kim Jong-nam in Malaysia. Japanese Association of Forensic Toxicology.
Mm.
Så hon läste en artikel på Times of Israel om de här kvinnorna då, när de pled not guilty. Hon har läst på The Guardian och på lowyinstitute.org.
Ja, alltså jag har aldrig känt mig så okunnig. Som nej. Idag, skulle jag säga. Men det är säkert andra som inte heller har koll på detta.
Nej, men gud, ja.
Vad kul om du nästa
månad jag bara,
idag tänkte
heller,
jag gå igenom, det är slutet på mars i Stockholm. Och Sveriges statsminister är på väg på bio. Och jag bara, va? Va?
Are you kidding? Ja, nej.
Ja. Sa jag rätt år? Sa jag ett årtal? Ja, skitsamma. Panik. Ja, ja. Tack så jättemycket. Bra jobbat.
Tack själv. Tack för att ni lyssnar, hörni.
Ja. Lyssnar ni på våra bonusavsnitt? Prenumerera på dem. Så hörs vi på torsdag igen. Då kommer
vi
prata om en Daniel Marsh. Annars så hörs vi på måndag igen.
Det gör vi.
Hej!
Hej då!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.